ska läsa ifrån Efesierbrevets tredje kapitel, vers 8-13. Där skriver Paulus så här: Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus, och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlig. Gud har en plan med ditt liv. Så många gånger jag har hört de orden. Särskilt när jag var sökande tonåring och ung vuxen, som man kallar det. Tanken var nog för det mesta att det skulle vara lite typ tröstande eller peppande. Kanske till och med någon slags försäkrande om att Gud finns och Gud går vid din sida. Gud har en plan på ditt liv. Känn dig trygg. Och visst, till en början var det kanske så jag kände. Men som tonåring och senare som ung vuxen så hade jag ganska bråttom att försöka förstå vad denna plan var. En del av er hade ju mig i söndagsskolan här och sett mig växa upp. Och jag minns själv att jag var ganska ivrig av att lära mig mer om Bibeln och vidare. Och som tonåring så ville jag verkligen veta vad denna Guds plan med mitt liv var. Kanske inte så mycket för att veta vad jag skulle göra. Mest egentligen för att söka något slags bevis på att Gud faktiskt finns. Jag blev någon slags högpresterande eller höga krav på min tro utifrån den fantastiska mylla jag kom ifrån ändå. Men någonstans så satte jag höga krav på mig själv att vad jag skulle vara, vad jag skulle uppnå, vad jag skulle hamna och hur tron skulle vara och hur det skulle se ut, vad jag skulle känna och uppleva. Jag behövde ett bevis på att Gud faktiskt finns, att Gud ville något med mig, att min tro var rätt så att säga, så att jag kunde veta att jag var kristen på riktigt. Gud har en plan med ditt liv. Ordet blev liksom nästan som stressande. Lite som de som är högpresterande i skolan kanske kan känna ibland att ja, men du är så duktig, fantastisk, åh vad bra du är och så. Och pressen bara stiger och stiger och stiger. En god kristen har ju en god relation med Gud och förstår ju givetvis den här planen. Eller hur? Så måste du vara. Eller så tänkte jag. Kanske någon mer som känner igen dig i det. Gott självförtroende och god självkänsla har väl aldrig varit mina starkare sidor, ska jag erkänna. Och nu låter det kanske som att detta är på väg i någon slags självterapeutisk predikan. Jag ska försöka undvika det. Det är inte mitt syfte i alla fall. I bästa fall hoppas jag på att hitta någon form av igenkänning hos någon av er. Men i alla fall, jag kommer vidare. Men så är det. Och så var det. Det där med självförtroende och självkänsla är svårt. Och särskilt i detta mitt sökande efter att förstå om jag är kristen på riktigt. Och min tro är rätt att säga. Men emellanåt så kunde man ju drabbas av lite hybris. Och det gör man ju fortfarande lite då och då. Jag minns en gång i sjätte klass då jag och Niklas Renstig vann en bibeluppslagningstävling. Vi kom in sist i stafetten. Och sen så var det sista momentet bibeluppslagningstävlingen. Och vi vann den. Då var jag en god kristen, kände jag, som 12-åring. Det är ju så det mäts, eller hur? Fortfarande, precis. Men man kunde drabbas av hybris ibland. Som att försöka, ett sätt att försöka dölja den här osäkerheten. Dels för andra kanske, men kanske framförallt för mig själv. Eller så var det kanske ibland bara på ren vilja som den här hybrisen kom in. Att nu ska jag minsann tro rätt och vara bra. Jag minns särskilt en gång när jag var på läger i Anderstorp över påsken. Över hela påsklovet där med två av mina närmare vänner, närmaste vänner kanske jag ska säga. Vi är ju några stycken, men två av dem var med där. Jakob Persson och Gustav Dahlesjö, för er som känner igen de namnen. Vi hade åkt på rätt många läger och konferenser, jag och mina kompisar, tillsammans. Och levde nog på något sätt med samma sökande och samma osäkerhet i tron på något sätt. Men också med samma vilja och längtan att få uppleva någonting. Att få känna och förstå att är detta på riktigt, och om det är det, har det någonting med mitt liv att göra. Att få visshet om den tro vi längtade efter, om den skulle bära, vara på riktigt, liksom kännas på något sätt. Vara förvittad. Vid den tiden så var jag väldigt inne på att läsa mycket fantasy. Det kan jag gilla fortfarande. Men jag, på den tiden var jag riktigt nördig. Låg och läste en hel sommar Sagan om ringen. Och gick sen och skrev ut ordlistor och grammatik på högalviska. Som jag låg och tränade. Och jag hade nog med mig lite av detta på läget också. För alltid någon kunde man ju imponera på, kanske. Det var ju så man höll på. Långt hår hade jag. Och hatt som någon slags annan Gandalf-figur. Jesus kallade några av mina vänner mig ibland. Eftersom jag dessutom då försökte vara ganska cool emellan dem. Böckerna, jag läste de här fantasyböckerna. De handlade väldigt mycket om den utvalde. Och det var ju profetier och så. Och det var den utvalde som skulle göra någonting. Och det fanns ett stort mått av osäkerhet också. Ofta, åtminstone i början, hos de här figurerna. Och jag identifierade mig mycket. Hjälten, den som skulle göra stordåd eller i alla fall viktiga saker som typ rädda världen eller något annat, gärna med hjälp av lite magi och lite så, då kunde man blanda in lite tro i det hela också, och mirakel och allt vad det kunde vara. Det var jag som 16-17-åring ungefär. Jag minns tydligt en kväll på det här lägret, och det var ett stort läger. 500-600 ungdomar var det. Så vi hade samlingar i en stor gympahall. Vi satt på läktaren och gudstjänsterna där. Vi satt rätt långt upp på läktaren, jag, Jakob och Gustav. Och någon hade predikat alldeles för länge. Men det var ändå en rätt så god känsla och god stämning i rummet med sådär bra lovsång, duktiga musiker. Och det fanns tillfälle för förbön och att lämna ditt liv till Gud. Fråga mig inte hur många gånger jag varit framme och lämnat mitt liv till Gud. För att liksom förvissa mig om det. Jag kan nog inte räkna upp hur många det. Och jag hade väl varit framme ett par gånger redan det lägret på förbön. För att försöka hitta någonting. För att försöka uppleva någonting. Helt uppenbart med fel fokus kan jag säga idag. Men man blir ju klokare med åldern. Eller vitare i alla fall. Ja. Men där och då hade jag ett stort hopp om att försöka hitta någon. Att försöka hitta Gud på det där omvälvande sättet. Men på något sätt så ville jag inte gå fram i förbön den kvällen. Jag var kanske lite besviken eller sur eller bara trött på det för ett ögonblick. Utan jag satt och bläddrade lite i min bibel som jag hade fått här i Slottsarkyrkan när jag fyllde 11 eller 12. Jag kommer inte ihåg hur det var. Det var någonstans där vi fick bibeln. Jag har den här faktiskt. Jag tog med den som lite rekvisita idag. Fredrik Söderten står det i fina guldbokstäver där. Och ja, men jag hade med mig den. Jag hade åtta med mig den lite överallt. Och jag satt där bak och bläddrade i min bibel. Eller rättare sagt, jag fick ta den från Gustav. För han satt och nämligen och ritade en massa kladd här på de tomma sidorna. Det tyckte han var kul. Ja, bilden av tonåringar växer fram. Men jag satt där och bläddrade lite i den. Och bestämde mig för att bara liksom på måfå slå upp någonting. Och hitta det första som mina ögon landade på. Det ska jag inte göra nu utan jag har lagt upp det här. Och jag landade i Matteus 12 och 18. Och varför mina ögon landade just där, det var för att det var kursiv text. Och när man slår upp en bok och säger att det är någonting som är annorlunda mot andra så är det dit ögonen går. Och ni vet väl vad kursiv text innebär. Då är det text från Gamla testamentet. Ofta en profetia. Vilket såklart tilltalade hela min fantasyhjärna här nu. Att nu kommer det. Och rubriken var Guds utvalde tjänare. Det här är så lite pinsamt, men jag har aldrig berättat den här historien på någon enda människa tidigare. Guds utvalde tjänare. Det står så här. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykande veken, utan han ska en dag föra rätten till teger och hans namn ska ge folket hopp. Wow! Vilket bibelställe när man sitter och söker efter Guds mening och Guds plan med sitt liv. Och så får man det bibelordet till dig. Jag trodde jag skulle bli Jesus 2. Det var ju, liksom, alltså det var ju stämningen i lokalen var ju hög och det var mörkt. Det var förtätad stämning och så. Så det var ju all möjlighet att göra andliga upplevelser. Och min hjärna gick igång. Den hybrisen visste inga gränser den kvällen. Men jag höll det för mig själv. Någonstans tror jag insåg att det var kanske lite hybris över det hela. Men så var det. Det sorgliga med den här berättelsen på något sätt är att det sen tog väldigt lång tid att släppa detta. Inte så att jag gick omkring och trodde att jag var superutvald. Det fattade jag nog egentligen samma kväll. Men att jag ändå inte kunde släppa att meningen med mitt liv och min utvaldhet skulle uppenbara sig på ett magiskt sätt utom min egen kontroll. Det sorgliga i det är att det ledde till en lång tid av väntande och av andlig passivitet. Jag hade ju bilden klar på något sätt av vad som skulle hända. Hybrisen låter lite. Men någonting ändå. Och sen gick det som det gick och då blev jag pastor och vidare. Och så nu står jag här idag. Inte slut på predikan. Efesierbrevstexten som vi läste tyckte jag var lite intressant. Som jag brukar tycka med bibeltexten. Jag hittade ett par intressanta saker när jag läste den. Den innehåller återigen det här ordet hemlighet. Som nämnts innan i Efesierbrevet om ni har varit lyhörda. Jag höll en predikan om det och Kim höll en predikan om det här ordet hemlighet. Det jag sa då för några veckor sedan och som står utskrivet är att hemligheten, det som var Guds dolda plan, var att i och genom Kristus och förlängningen kyrkan så ska allt sammanfattas i Kristus. Det är det som var hemligheten. Guds plan. Den andra saken jag upptäckte och som tilltalade igen min fantasyådra som jag har kvar, det var att det är himlarymdernas härskare och makter som genom kyrkan ska få kunskap om Guds vishet. Inte världens härskare och makter, utan himlarymdens härskare och makter. Det lät spännande. Kyrkan verkar ha någon slags kosmiskt uppdrag. Och det låter ju spännande. Men hur ska man förstå det? Vad handlar det om? Jag funderade lite på det och lekte lite med tanken. Jag byggde upp det som en liten scen framför mig. Jag brukar ju säga det här att Gud är kärlek. Men om nu Gud är kärlek och så översätter vi det och sätter det som en person i himlen då. Där går Gud kärleken omkring. Så kanske det mycket väl är, men vi har den bilden i alla fall. Den här kärlekspersonen som vi nu kallar då Gud på plats går omkring där med de andra makterna och härskarna i himlen. Jag tänker någon slags bord, kanske runt ett rådslag på något sätt. De är där. Kanske inte helt olikt hur det beskrivs i Jobs bok med anklagaren och Gud som verkar ha något slags samtal i himlen där. Men vilka är då de andra makterna om Gud är kärleksmakten? Vilka är de andra makterna i himlen? Det måste ju vara allting annat som inte är kärlek. Såklart. Och eftersom allt som är gott mynnar ur kärlek, så måste det vara de mindre smickrande känslorna och egenskaperna som är där. Och nu kan vi hitta på helt vilt i tankeleken. Jag tänker mig att kalla dem då för avund, sitter också där. Girighet, vrede, hat, kanske ondska helt enkelt. Döden kanske också sitter där. Rädsla sitter också där. Och det är nu inför dem, härskarna och makten. Det är inför dem som kyrkan har en uppgift, en roll. Given av Gud enligt hans plan, som det står i texten. Det som är avsikten med den här världen. Avsikten med hela skapelsen. Kanske till och med meningen med livet i sig. Avsikten som han förverkade i och med Jesus Kristus, vår Herre, skriver Paul. Att vita på dem. Och vad är då det? Jag lånar orden från Johannes. Jo, att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Att var och en som litar på Gud, var och en som tror, faktiskt tror på att Gud älskar dig. Det är det lättaste att säga i kyrkan. Gud älskar dig. Det vanligaste kanske också. Men det svåraste att faktiskt ta in och förstå på djupet. Att Gud älskar dig. Guds plan genom kyrkan är att visa att kärleken är starkare, att Gud är större och därmed ska bli allt i alla överallt. Guds plan på världen, på kyrkan, på dig är kärlek. Inte främst att du ska älska andra. Först och främst är det att du låter dig bli älskad av Gud. För du är utvald av Gud. Gud har en plan för ditt liv. Och det främsta i den planen är att visa för allt det onda som vill tränga dig in i ditt liv. Rädsla, avund, missunnsamhet, girighet, vrede, hat. Att kärleken är starkare än allting. Och där, i det, på den platsen, i det ögonblicket, så kommer också Kalle. Andra delen av planen, så att säga. Och det är helt enkelt att bara följa kärleken. Bara åka med och följa. För i det att vi förstår på djupet att vi är älskade av Gud, så blir den naturliga konsekvensen av sig själv att säga. Att dela det vidare. Att älska din broder, älska din syster, din vän, ja till och med din fiende. Och här någonstans blir texten från Matteus evangeliet, profetian över mitt liv, begripligt. Vad den vill säga om mitt liv. Jag är Guds utvalde tjänare. Den som Gud har utvalt. Den som Gud älskar och som hans själ har sin glädje i. Gud ska låta sin ande komma över mig. Och jag ska få kunna rätten på honom. Jag ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykande veken. Utan jag ska en dag föra rätten till seger. Och mitt namn ska ge folket. Mitt namn ska vara Guds barn. Texten handlar vitt om mig. Och den handlar också om dig. Den handlar om ditt och mitt liv. Om Guds plan för oss. Om Guds plan för kyrkan. Att låta oss bli älskade av Gud. För att kunna älska varandra. Och dela kärlek med dig.